más que vara på. Sätt ihop den där bak. Vad ser ut som en julgran efter det här? Tack. Tack. Hur många har någonting i sitt hjärta att du skulle önska att Gud skulle göra? Visst har vi det, va? Jag tror till Gud att du ska få det. Jag tror det. Bönämnde. Det har alla människor. Inte bara kristna människor, alla har det. Något man önskar. Finns Gud så klart man önskar någonting. Och allt är möjligt. Vad helst ni ber om. Väldigt stora ord Jesus möter oss med. Vad helst ni ber om. Tro att det är givet, så ska det ske. Ska vi be för den här predikan, så ska jag presentera mig sen. För jag ser på dig att du undrar, vem är han egentligen? Och det undrar jag också. Tack helige Ande för att du har varit så underbart närvarande de här dagarna. Och verkat i predikan och böner inte minst. Och människor har mött dig och det sker saker som möblerar om. Så att ditt rike får komma på plats. Vi prisar dig för det och vi ber för den här kvällen att det du ville skulle ske. Det du vill ska ske. Att det får därför bli så. Att vi kan säga amen på rätt sätt. Ske så. Så att det vilja får ske här ikväll, här denna underbara lördagkväll här i mitten på januari 2019. Havet ligger lugnt och snöflingorna singlar ner och bergstopparna står där som de brukar, tryggt och säkert för alltid, alltid. Alltid. Kanske inte alltid. Ny himlar och ny jord, men Herre, tack att vi får av vår trygghet i dig. I Jesu namn. Amen. Herren är ju mitt bärfäste, eller hur? Ja, det är väldigt lätt att bara tala sköna ord när vi har haft den sången ikväll. Och jag hörde en svensk pianist där. Jag blev lite... Sådär. Hoppas ni förstår vad jag säger när... En kommentarare från Norge till oss på Livets Ord, så säger de att de talar svorsk eller något sånt där, säger de. Jag har aldrig förstått vad det är, men jag tror vi förstår varandra. Gör vi det? Annars så får du hojta. Vet du vad det är? Hojta. Det är knappast svenskt heller. Så jag ska läsa ett bibelord och ska presentera mig och sen predika och sen ska vi be. Så får vi se vad klockan är. Men det är ju lördag, eller hur? Så du behöver inte hem och sätta på potatis eller? Nej. Och inte se på nyheterna. Det är ju samma. Preach. Thank you. Så jag ska läsa första Korintherbrevet 12. Och en vers där. Den elfte versen. Första Kor 12 och vers 11. Allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Vi har sett gåvor i funktionen här helgen och helgens tema är enligt pastor Aril här det profetiska. Profetisk konferens. Och det är ju det som alla människor egentligen, vad är på gång i det större perspektivet. Som Gud sa till Jeremia, vad ser du? Det var någon som citerade det idag, Jeremia 1. Och jag tyckte det var en väldigt konstig fråga egentligen. Ja, jag ser en gren av ett mandelträd. Ja, men varför måste Gud fråga en sån? Tror du jag är dum? Eller, det är ju ett mandelträd, det förstår väl alla. Men sen så, och då svarar profeten, jag ser en gren av ett mandelträd. Och Gud säger rätt, det är ju så värsta skola här. Du ser rätt. Men om man tänker på det så kan man titta på någonting och man kan se olika saker. Och jag skulle tro att om vi skulle fråga oss runt här vad du ser i 2019 så skulle vi få olika perspektiv. Och då klart att om vi ska tala om det profetiska då sträcker vi oss efter helige ande. Du är sanningens ande, du har koll. Du vet vad som är på gång, vad ska vi förvänta oss, vad ska vi förbereda oss och hur är läget i landet. Och då vill vi se det som han ser det. Inte sant? Och därför är det en jättebra fråga, helige ande, Christer, vad ser du? Ja, herre, det är lite av varje. Ja, men tänk om jag får svara som han ser det. Visst är det underbart? Och det är min bön den här kvällen. Låt oss få se det som han ser det. Det kanske inte är precis som vi ser det. Det kanske behöver korrigeras, men jag är redo. Är du det? Jag är en kristen, en efterföljare. Jag har böjt våra knän för att ha en annan herre än oss själva. Och då vill vi, behöver också korrigeras med sån här konferens och dagligen i vårt liv. Amen. Ja, så nog med det. Men i allt detta verkar den helige ande på många sätt. Och jag kommer då från församlingen Livets Ord i Uppsala. Och vi älskar det norrmän. Vi hade en dålig historia på eftermiddagen. Jag ber om ursäkt att jag tog den. Det finns ju alltid mellan Norge och Sverige. Alltid massa grejer. I allt kärlek. Så gör det ju det. Så vi har varit så välsignade på Livets Ord, inte minst på bibelskolan i alla år med folk från Norge. Själv har jag aldrig varit här i det här området. Jag har varit i Kristiansand och Vennesle heter någon. Predikar för många år sedan. Men jag tillhör pastorsgruppen där på Livets Ord och har de senaste åren jobbat med att bygga församling, vilket ju är ett dagligt arbete. Relationer är ju alltid färskvara. Och det är svårt att hitta facit på i varje situation. Men når vi frid, då har vi andens enhet. Och det är vårt mål. Och därtill jobbar vi i en församling med tusentals medlemmar och folk som strömmar ut och in. Så det är mycket, mycket underbart att göra med det här. Så det har jag jobbat med de senaste åren. Då, och jag ska tala om imorgon kväll om byggandet. Det kanske låter tråkigt på ett sätt, men den helige ande är ju i det också. Vi är döpta i en och samma ande för att tillhöra en kropp. Och jag har alltid tänkt helige ande först och främst att utrusta mig med kraft att utföra Guds gärningar. Vilket ju det är, va? Och som vi kan komma långt i. Men andens verk är också, eller kanske först och främst, att när härligheten är där så blir det en enhet. Det är det första som händer när anden faller, att vi börjar tycka om varandra. Krama om varandra och så vidare. Det är ett andens verk. Jätteviktigt. Och också om då församlingen är byggd på apostlarnas och profeternas grundval, så har profeterna väldigt mycket att göra i grundandet och byggandet av församling. Och detta ska jag predika och lägga ut imorgon kväll. Om man läser det gamla testamentet så ser man att de flesta av profeterna var involverade i det. Hesekiel fick en världens vision om det. Och Haggai, Zakaria och Estranem. Man var involverad i, och det behövs kanske en sådan klarsyn för att förstå vad håller vi på med. Och hur ska vi göra för att det ska bli det ska bli. Och därför så behövs också profeternas grundval och att se det, och jag vill lägga ut det, för det är mycket, mycket fascinerande att se genom skriften. Du kan bara ta Salomos tempel som den vackraste byggnaden i världen, som världen har skådat. I aftonsolen i Israel, du har varit där säkert, på Moria berg lyser ett guldskimrande. Mer än ett slott, det finns ju inte längre. Man går in i det här templet, det är guldhandtag och väggar och tak och golv. Och detta är en bild på hans tempel, hans församling. Så det är något outstanding med Guds församling. Som är, nu får jag stoppa det, annars är det lätt att halka in i det. Men jag vill ge en grym vision om det. Imorgon kväll. Du som vill grunda församling eller med din församling. Så att vi har en djup förståelse och vet vad vi ansluter oss till. Och överlåter oss till. När det gäller församling. Men ikväll så vill jag ta någonting annat. Och det är Det är mer personliga kan man säga. Jag tror att smörjelsen kollektivt är starkare än den kan vara personligen. Men jag uppfostrade en trosrörelse där vi utbildades och fick andliga verktyg, lärde känna namnet Jesus. Och våra medlemmar har gått långt ut i världen och gjort världens mirakler runt om. Och detta är fantastiskt, och det behöver ju en enskild kristen. Att inte bli dörrmatte för denna världen, utan står upp och intar landet för Guds rike. Och det har varit vår kallelse genom åren att utrusta så att människor känner att de kan resa sig upp. Inte minst undervisning om rättfärdiggörelsen genom tro. Så jag vill ta den biten och då... Som ett exempel och som en hjälp för dig, vad en levande vision från den helige ande kan göra för en enskild människa i sitt liv. Och det vill jag berätta för dig här ikväll. Jag har levt på en vision i 20-25 år kanske, av det slaget. Och jag tror att det kan, eftersom jag har förstått att den här församlingen och nätverket ville utbreda och lägga nya, grunda nya menigheter. Är det så? Vi lever i Sverige i en tid när det är väldigt populärt och det är väldigt viktigt att grunda nya menigheter. För det är nya generationer, nytt folk. Och det behövs hela tiden nytt. Precis som man lämnar föräldrarna gift sig och får barn. Man startar eget. Det är inte i motsats till de gamla. Nej. Det är det fantastiska i kristendomen, att det är inte motsatser de gamla i menigheterna och samfunden. Utan det är bara ett förmerande av det. Och vi kan leva sida vid sida. Och det blir mer och mer och fler och fler. Då var det på det här viset. Ja, du vet, jag kommer från ett Sverige som jag ber om ursäkt för, att min generation vände väldigt mycket kyrkan ryggen. Så jag har uppväxt i ett väldigt, väldigt sekulariserat Sverige. Du vet, det var fattig förr i Sverige, 1800-talets fattig. Många stack till Amerika och andra söp ihjäl sig hemma. Liksom. Och i alla fall så det här med kyrka och frälsning betyder inte så mycket för oss. Utan då var vi uppväxta på ett annat sätt. Men min pappa blev frälst. Och du vet, han blev det och gav kyrkan sitt liv och blev nykter. Får jag väl säga då. Så var det något stort i familjen. Mamma blev kristen av bara farten, tror jag. Och så var det för dem då att släpa oss till kyrkan. Och en kväll kommer hem från en högskola där jag gick och... Så följde jag med dem till kyrkan typ en sån här kväll. Men packat med folk och satt längst ner. Och plötsligt så stod Jesus med öppna armar där, framför mig. Och jag hade inte min vildaste fantasi tänkt att kristendomen var det. Jag lärde mig senare om Gud finns och han är en person och vi kan känna honom. Men jag stack ut i kyrkan och tänkte aldrig sätta min fot tillbaks där igen. Men det slog mig som ung naturvetare att om Gud är en del av en delmängd av alltet, så kan jag inte bara, utan då vill jag böja mig för det. Så det gjorde jag 22 gammal, böjde mina knän. En missionskyrka i ett samhälle i södra Sverige, nära Göteborg. Och där så sa den här bönen: Jesus, om du finns så har du mig här. Och kallade mig kristen efter det. Och det byggde på att Jesus stod med öppna armar. Och han är ju kärlek, fast det var ju mycket välbehagligt. Men ändå så främmande och skrämmande. Men jag önskar ju varje människa ska ha det så. Att Jesus står framför dem. För att tron är så attackerad i vårt samhälle så man behöver en riktig Jesusupplevelse. Och du kan få det här ikväll. Men jag började leva så här och började ta halvtid på jobbet och börja studera den här boken. Jag tänkte jag får ju lära mig Bibeln om jag ska kalla mig kristen. Och det var ju fantastiskt att börja nysta i de stora frågorna så här. Jag tyckte jag fick svar och det var helt underbart. Var det? Och så vet man någonting så blir man efterfrågad och börjar resa. Och kände då på den tiden Ulf Ekman svärfar, det här är ju länge sedan då, han var metodistpräst. Och levde sitt liv i Indien där han byggde upp missionsstation i Satal, norra Indien. Och vi följde honom, han tog oss till Polen, det var grymt kommunistiskt på den tiden. Och i metodistkyrkor och det var fantastiskt. Och fick oss att liksom respektera och det tar det här på allvar. Och förde ihop oss sen med Ulf Ekman och Livets Ord. Och jag tänkte, det här är ju gode Gud, det här är ju på riktigt liksom. Jag glömmer aldrig när Sten Nilsson kastade ut demoner första gången. Jag tänkte, det här är riktigt, ungdomar idag vet ju mycket om den världen. Och när kyrkan tar i de där sakerna som verkligen folk har, då vill man vara med, eller hur? Då kommer männen också, för män vill ha framgång. Annars så sticker de ut på Nordsjön och fiskar eller gör något annat. Eller tar en tur till på fjället. Så det blev på riktigt så. Och då i alla fall så det här är en liten presentation då. Och då var vi detta. Nu kommer jag till detta som jag vill överföra till dig. Som kan gälla de här bygderna också. Jag blev tagen när vi satt och pratade, Aril och jag och hans fru Kristin. Och jag frågade lite om de här bygderna. Vi har aldrig varit här. Man kan inte vara överallt i världen och så vidare. Och jag har aldrig varit här. Och då säger Aril någonting. Jag frågar om hans bakgrund. Det är roligt, eller hur? Va? Det skulle vara spännande att höra ditt livshistoria också. Det är faktiskt det. Att ja, det var min mormor, säger Aril, hoppas jag säger rätt nu då, grundade menigheter här ute. Jag bara ser här utåt fjordarna, jag vet inte om det var det, men allting är ju fjordar i Norge, så det går inte att missa då. Och jag tänkte, wow. Finns de kvar? Jag vet inte, kanske inte. Ett Salmos tempel raserade, så församlingar kan komma och gå också. Heliga ande består och Guds rike består. Men vi får hela varje generation bygga på nytt liksom. Och då ser jag att den här mannen, Aril, den här pastorn här, han jobbar på heltid som lärare, hans fru, de sliter. Men har en passion för att nå nya samhällslager här. Järende, eller vad ska man säga, Sandnes, Stavanger, Norge, jag vet inte. Nå de här. Och hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi stödja? Hur kan det bli så? Profetia är väldigt viktigt. Men sen att folk går också och gör. Och jag vill ge dig ett exempel på en vision som du kan gå på. Du behöver den. Men när du får den så kommer det att brinna i ditt bröst. Så att du måste göra det. Och tänk när jag kommer hit nästa gång så är du ute på öarna någonstans och evangeliserar. Och jag vet inte hur man når norska ungdomar och norrmän idag. Jag vet inte. Jag vet inte, för varje kultur, varje generation har sin grej. Hur når man dem? Jag har nått dem i Sverige. Och nu behöver inte du följa mitt exempel, men jag ska visa vad den heliga andes vision kan absolut förverkliga någonting om du vill. Jag tror du vill. Som kommer att ge dig näring och för resten av ditt liv. Och det var så här då, man var alltid hungrig på Gud. Sten Nilsson sa själv, jag åker vart som helst i världen där Gud gör någonting. Och han sa, varje sommar åker jag till Amerika för att andas frisk, andlig luft. Så besökte han där Gud gjorde någonting. Där det hände någonting, väckelser och den helige andes nedslag. Och, Och då hade Reinhard Bonnke Fire Conferences i Germany. Ni vet Reinhard Bonnke? Han är en elderly man today. Men han är ju fortfarande predikar. Och då var det predikanter i Sverige som åkte ner på en sådan i Frankfurt. Det var mitten på 80-talet, kanske någon var där. Och en stor konferens, 10 000 pers. De som hade ett auditorium som rymde ett hockeylad eller någonting med läktare så här runt. Och så en scen i mitten. Och så en kväll, och det var väckelse och det var fantastiskt. Och vi förbundsmötena var lika starka som predikningarna, tror jag. Med Suzette Hattings, som vi vet, Sydafrika. Världen är liten, vet du, så man känner Guds överallt, va? Kära någon, jag har varit på Kamchatski och överallt, liksom. Det är underbart. Men i vilket fall så var vi där då, och denna kvällen så bar man fram fullsats i auditoriet, och man bar fram en lam kvinna. Då blir det en stämning att man liksom, det blir lite spänt, va? Vad ska hända? Och man la henne framme på kanten av estraden så här. Hon var lam ifrån midjan och neråt. Och hon ligger där och Reinhard Bonnke kommer in med sin engelska starka German röst och säger: God's gonna heal this woman tonight. Och då blir det ännu mer spänt i luften, liksom. Man tänkte, vad säger han? Lovar han för mycket, eller? För du vet, man kan ju inte själv. Det går ju inte. Det visste han säkert också. Men hon blir helad. Han går fram och rör vid henne. Och talar till. Jag vet inte riktigt hur han ber. Men han ber och hon reser sig upp. Jag glömmer det aldrig. Och hon börjar vackla runt i straden. Och sen börjar hon hoppa och springa runt i straden. Sen hoppar hon ner från i straden. Och springer runt auditoriet. Du, tyskarna, det var ju många nationaliteter där. Säkert holländare också. De blir som vilda, liksom. Alla bara ropar. Och när han gör altar call där, så kommer ju hundratals fram och blir frälsta. Jag tänkte, det här är ju målet för mitt liv. Det här är väckelsen, vet du. Oj, oj, oj. Nästa dag så är man fylld av detta. Och en predikant, Janne Rosman, i Norrköping, Sverige, och jag, vi delade hotellrum. Och så vi var rätt tidigt. Vi tänkte att vi går upp på läktaren där. Och vi låg där mellan bänkraderna och bad. Och jag vet inte vad han bad. Men jag frågade den helige ande. Vad är hemligheten till denna mannens fantastiska framgång? Om du undrar vad unga predikanter ber, så är det ofta det. Hur kan det ske i mitt liv? Var det en konstig bön? Så kan man be. Och då hörde jag den helige ande säga i mitt hjärta. Han har människor i sitt hjärta. Denne man har människor i sitt hjärta. Jag tyckte på ett sätt att det var för enkelt. Jag hade tänkt att det skulle vara något med eld och änglar och tronrummet och sånt där, va? Men det var bara det. Och strax efter så såg jag det. Som jag har jobbat nu med i 25 år. 20, 25 år. Jag såg människor. Unga människor. Jag såg unga människor. En stor, stor hög. Och du vet hur de ser ut, va? Med sina frisyrer och skinnbyxor. Och tuffa och målade och nitar och grejer och hej och hå. Och jag såg dem. Och de gick. Ungefär som 17 maj i Norge. Jag vet inte. Men då tror jag att norrmännen är bestämda på att man går och firar. Eller hur? Gör ni det? Gör ni det? Sitter ni hemma? Nej, ni är ute och marscherar. Gör någonting. Och det här var precis. Det är en stor kolonn med människor, unga människor, bara gick, marscherade som en kolonn av soldater, och de gick rakt in i mitt hjärta. Och jag var inte beredd på det. Inte för 5 öre. Jag tänkte, vad gör de? Går de in i fina Christer Linebäcks hjärta? De har inte frågat om lov. Och innan jag visste ordet av så hade de gått in allihop. Och jag blev helt sprängfylld av, jag vet inte vad, men det hände någonting. Så jag tänkte, gode Gud, vad var det här? Och jag är inte ungdomligt lagd alls. Vad ska jag se människor, unga människor? De är ju fula, de är ju hemska, de gapar och skriker. Jag vill inte med dem, jag är ju en fin representant för bibellärarkåren. Fina, snälla människor i kyrkan, liksom. Det är min plats. Jag vill inte se på dem. Och så kom jag hem. Bodde där på 80-talet i en liten stad utanför Göteborg som heter Allingsås, om ni skulle veta. Ja, det är en liten stad. Och jag visste inte vad jag skulle göra med det här. Jag sa till min fru, vi kan väl gå på stan, på gågatan. Och när jag såg ungdomar så tittade jag på dem ungefär som hon skäms. Du känner inte dem. Titta inte på dem, sa hon. Nej, jag vet, sa jag. Men det blev lite lindring i mitt hjärta när jag såg dem. Så jag ville bara vara ute och se på dem. Jag hade ingen direction vad jag skulle göra eller någonting. Jag ville bara vara där, för jag hade sett dem. Och det gjorde så ont att de, jag visste inte. Jag vet inte hur det är att vara gravid. Min fru har 3 barn, men jag kan tänka mig något liknande. Det är någonting på insidan som samtidigt smärtar och gläder. Vad ska jag göra med det här? Jag gick ut i skogen som de predikade om idag. Jag älskar skogen. Om du är svensk så måste du älska skogen, för det finns så mycket. och bad och ropade, och då lindrade det lite. Jag slängde mig bakom träd och ropade och hoppas ingen hörde mig. En gång när jag bad så stod en älg och tittade på mig. Han såg förvånad ut, det gjorde han faktiskt. Jag kunde inte förklara vad jag gjorde. Men i vilket fall så fick jag lite lindring och åkte ofta in till stan och tittade på ungdomarna. Och jag tog mig en gitarr en gång. Det skulle jag aldrig gjort. Det var en fredagkväll. Går det bra att berätta, förstår ni? Och 2 ungdomar gick där och blev så ledsen. Vet ni vilka det var? De gick ut med det. Ja, de hade en barnvagn kanske. Ja, man vet aldrig. Innan du sticker så säg någonting. Så kan jag kan predika precis vad som helst. Om detta tråkar ut så kan jag byta spår. Är det okej? Okay? Du ska bedja sen att du får en vision. Den helige ande rör vid det. För jag vet vad det betyder. Och utan den så orkar vi inte. Nej, vi gör inte det. Vi gör inte det. Oj, vi har haft lördagkvällar på Livets ord. Det här är lördagkväll. Vi kallar det missionsmöte. Tusentals människor. Alla, man slänger sig fram vid straden. Och ger sina liv till Jesus. Bara går. Därför har vi haft så mycket folk som har bott i Sibirien. Åratal. Gjort vad som helst. Bara för man hade en nit. En eld i sitt hjärta. Jag går dit Jesus sänder mig. Gå, skörde man gå. Ut att den ädla säden så. Ofta var det långt bort. Jag vågade aldrig be de där bönerna som de bad ibland. Helige ande sänd mig. För jag tänkte, om man sänder mig till Kina, då vill inte jag. Förstår du vilken konstig människa? Trög man är. Nu har jag varit i Kina och, i alla fall. Där har jag sett kristna som prisar Gud mer än jag har sett någon annanstans. Under tårar och händerna rakt upp i luften. En tillbedjan som bara är himlen. Fantastiskt. Men i vilket fall tillbaks till det här skeendet då. Så jag tog en gitarr med mig ut på stan. Typ en sån här kväll. Det var sommar, det var slutet på maj. Det visade sig att det var studentexamen i stan. Jag vet inte hur ni har det på studentexamen. Men stan var full ja, både full och fulla ungdomar kan man säga. 18-19 år, tog studenten, översvämmade Lilla torget, skränade överallt, och så stod jag där med en liten gitarr. Jag hade med en kompis, han hade också en gitarr. Och spelade för kung och fosterland då. Och jag såg, varför är gitarren röd? Men det berodde på att jag spelade så tummen blödde. Så liksom, för att klara sig ur detta. Och kommer fram en kille. Du vet hur ungdomar kan vara lite lätt berusade. Och han säger, vad lånar din gitarr? Och jag sa, vet ni vad jag sa? Nej, det vet ni inte. Hoppas ni glömmer det också. Men jag sa, gå bort Satan, sa jag. Visst var det hemskt, va? Christer Lindbäck ska vinna ungdomar, och så börjar jag så. Men gode Gud. Men jag var ju rädd om gitarren, va? Men du vet, den helige ande, han bara singlade ner. Och låg nedanför trottoaren. Och började sjunga halleluja. Så tänkte jag, den helige ande i alla fall. Sen fäste jag mig vid den här killen då. Kari Moilanen. Han dog i en överdos sen, men Kari Moilanen, en svartrockare, tuffing, ledare i stan. Och var en såg, jag såg honom i en gatukorsning en gång, min fru och jag gick på stan. Och där är Kari, så jag, och hoppar över gatan, för han stod vid rödljus. Och slet upp hans bilder och hoppade in, han trodde det var ett överfall. Han blev jätterädd, jag sa, det är bara jag, Christer, jag vill bara heja på dig, hej. Så jag tänkte, vad är det här för någonting? Ringde till honom på nätet. Så kom han på en gudstjänst kom han. Vi hade startat församling ute i en sädesmagasin utanför stan. Så kom han, jag var så glad, hjärtat klappade. Det var inte jag som predikade, vi hade en amerikansk predikant. Det var lite liv i luckan, lite slagsmål. Det är liv i luckan när det väcker sig, ska ni veta. Det vet ni kanske. Händer mycket. Och slutet på mötet så då springer jag kapp Kari Moilanen. Då var han precis på väg ut i ytterdörren. Och jag sa, vill du bli frälst, Kari? Han sa, nej. Det står i Bibeln att hjärtat blir som vatten. Jag tänkte, allt är meningslöst om inte han vill bli det. Och då kan man ha sin nästa variant. Och får jag be en bön? Det vill nämligen de flesta människor. Jag sa, får jag be en bön, Kari? Kan du väl göra? Jag tänkte, jag lägger handen på honom. Jag hann dit, så lyfter jag, berättat detta för någon. Men han lyfter från golvet. Jag blir jätterädd. Och han också helt chockad. Han hänger i luften 30-40 centimeter över golvet. Vid ytterdörren där. Där hänger han. Oh, jag vet inte hur många sekunder, det kändes som en evighet. Han blev helt skräckslagen och tårarna rann, och förstår, det är den helige ande. Han är kraft. Han gör någonting som inte jag kan göra. Och så bara han ramlade ner på golvet och öppnade fullständigt sitt hjärta. Och grät som ett barn. Och berättade hur han gick på amfetamin, hur han hade sina grejer. Och då blev han frälst. Visst är det underbart med den helige ande. När vi inte kan, så kan han. Och han är kraft, och han är överbevisning, och han är Gud. Och jag älskar den helige ande. Du är inte rädd för någonting om du vet att den helige ande är med dig. Petrus gick på vattnet. Inte rädd för någonting om han är med. Och han är här ikväll. Och jag har bett för dig. Du ska få en beröring, en tilltalande. Inte av människor, men av helig ande. Det kan för resten av ditt liv ge dig ja, vad du ska hålla på med. Så var det då. Och det gjorde jag att då fick vi ju smak på väckelsen. Så vi döpte många människor i stan. Vi lånade baptistkyrkan. Vi var unga och hade ingen egen kyrklokal och sånt där. Man kan låna andras. Baptistpastorn var jättevänlig och vi döpte många. Massor egentligen. En gång tänkte jag, för det var en kille som blev frälst, han spelade i ett dansband. Vet ni vad det är? Dansband. Dum, 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 spelade. Jag tänkte, kommer han inte? Klockan är nästan 11 på söndag morgon och han ska döpas och titta ut genom fönstret. Då hoppar han ur sin turnébuss och så kommer han upp för trappan. Och jag tänkte, gode Gud, är han frälst? Det är sådana frågor man står inför. Ska jag lita på? Det är du? Är du? Vill du? Det är klart jag vill döpa mig. Och jag vill döpa honom i alla fall. Han är frälst fortfarande. En kvinna från Borås. Hon satt i yogaställning när hon blev frälst. Var djupt in i andra meditationer och grejer. När jag döpte henne. Det är lite humor också. Vet ni vad hon sa? Vi har ju dop som ni har här. Helt sänk under vatten. Så hon viskade innan jag sänkte henne under vatten. Håll mig nere länge. Och jag tänkte, jag ska hålla dig nere länge. Men inte för länge liksom. Men hon ville att det skulle vara ordentligt gjort. Och dop är fantastiskt. Jag är jägare och jag... Du vet, om ett villebråd, nu växtar vi bilder här. Världen är full av bilder och Bibeln och jag också. Och då om ett villebråd är skadskjutet, fattar du? Ni vet att ni jagar kronhjort här. Så kan det vara så att drevdjuret går i vatten. Det går gärna i vatten om det är skadskjutet, sårskjutet. Förstår ni? Och för där då... Så kommer då jakthunden ylande och vid strandkanten upphör all vittring, alla spår. Och det kallas tappt på jägarspråk. Jakthunden har ingen doft, inget spår att följa. Spåren slutar vid vattenkanten. Och du kan höra en ylande hund, han har tappat haren eller hjorten. Det är dopet. När du går ner i dopet så är det en grav. Det gamla är borta. Och djävulen som är, ursäkta, men det finns en själafiende som gör allt för att sabba för oss. Har du märkt det? Han kan vara sofistikerad, han kan vara äcklig, han kan ha vilken skepnad. Men han vill alltid hindra en människa. Men du, spåren efter mig slutar i vattnet. Och själafienden ylar och hittar mig inte. För jag är död med Kristus. Kommer upp på andra sidan. Och den helige ande kommer över mig. Och jag har ett nytt liv. Så dopet är fantastiskt. Det är starkt. Ja. Det blir liksom berättarkväll ikväll. På det här temat. Innan vi ber där. Som sagt, det blev en ungdomsveckotiden där i stan. Där, och vi var ju ute på västkusten. Och döpte människor också. En midsommar kom hela stans ungdomsskara. En del var inte frälsta. Man hade vinflaskor med oss. Säger fast de inte fick. Och, ni vet väckelse. Man får ta i så mycket. Va? Och så gick vi ut där på midsommarafton. Det här var vid Gullmarsfjorden. Lysekil, Bohuslän. Om någon skulle veta. Och det var molnigt och kallt. Och det var en tjej som var. Hon var väldigt hetsk. Men hon följde med i alla fall. Hon kom på ett möte och hånade. Men då när hon hånade så, det var en annan predikant än jag, inte Bobby Jean Mark, det kvittar. Hon kallade fram henne och sa, what do you need? Hon sa, jag har en idrottsskada i mitt knä, säger den här tjejen. Och jag kan inte böja på benet, jag har en handbollsskada, jag kan inte böja på benet. God's gonna heal you. Och helig ande rörde vid knät och hon blev fullständigt helad. Se den här hånande tjej liksom tappa hakan av förvåning. Hon bara blev, så hon följde med. Men just i dopet där på midsommarafton så sa hon, jag kan inte döpa mig för jag är så förkyld. Tät näsan och Sverige, jag vågar inte i detta kalla vatten döpa mig. Jag är så förkyld. Så hon satt på berget, hon rökte fortfarande. Jag är ledsen. Men man kan inte ta allt på en gång på nyfrälsta människor. Nu talar vi om väckelse. Vi talar om nya människor som kommer in. Det finns, och församlingens legitimitet består bland annat i att vi ska vara en plats dit nya människor kommer. Amen. Ditt nya människor kommer. Och de är nya. De tänker inte som vi. De är inte som vi. De har fått den heliga ande. Men det är nästan det enda som förenar oss. Och det kan vara allt möjligt att ta. Hon satt där och rökte på berget. Men plötsligt när hon ser dopet där ute i havet, saltvattnet, så öppnar sig den gråa himlen. Och två solstrimmor kommer ner över dopplatsen. Och när hon ser detta så fimpar hon cigaretten, slänger av sig jackan och springer ut i vattnet 100 meter. Och så jag döper mig ändå. Och jag döpte henne så gärna. Och hon döpte sig och blev helt fri från förkylningen. Så hon blev helad mitt i det kalla vattnet också. Och den där tjejen. Och rökte och jag gillade inte det då. Hur ska man hjälpa människor som håller på liksom? Så kan vi be för det? Det är ju det man gör. Kan vi be, sa jag till den där tjejen. Och hon sa, ja, be du, sa hon. Lisa, be du. Ja, jag bad. Och ibland säger man saker som man inte har planerat. Och man hoppas ju att den heliga ande. Jag sa till dig, om du röker en cigarett till så kommer du spy som en kalv. Fattar ni? Kan man säga så till en människa? Du kommer, vet ni vad spy? Det är ett fult ord för kräkas. Vomit. Kan man säga så till fina normen? Visst är det fint med en gammal kyrka? Så här, jag tycker det är underbart. Och hon nickade så. Hon kom hem. Med en gång skulle hon testa cigarett förstås. Men hon spydde som en kalv. Alltså, den heliga andes gärningar är underbara. Och det är en stor helighet i det också. Men människor är fantastiska. Om man ska vara lite humoristisk. Annars är de jobbiga också. Ska man börja bygga församling av dessa människor? Fatta vad vi ger oss in i. Va? Och då tycker man till och med det är roligt. Det är härligt. Därför att det vi åstundar är härligheten. Det är anden. Jag känner att det är lite av berättarkväll här. Vi har ett barnbarn, han är 22. Då förstår du hur gammal jag är. Skrattar hon. Och han har vuxit upp i församlingen Livets Ord. Och du vet, gått kristen skola. Vi har en kristen friskola på 700-800 elever. Mycket barn och ungdomar. Och de hör ju det här som du kan, dagligen kanske. Och det som är problemet är att höra om det och inte ha det, det går inte. Det orsakar bara att man får en bild av att kristendomen, kristen, den är omöjlig. Den är så fin, den är så helig, den är så rätt och ren. Så du kan glömma det, jag kan inte, jag klarar det. Jag har hört så många, men jag klarar inte det, kristen. Jag tänker, jag förstår det precis. Om inte den kraften kommer in i dig som utför det. Som du tänkte att du skulle göra. Och hjälp. Kan du göra det åt mig, i mig, genom mig? Yes! Det är kristendomen. Jesus i ditt hjärta. Och våran kära Walter, han skulle varit aborterad för den delen. Och vi talar om sånt då. Du vet, ja, det hände saker. Men han föddes och vi tog hand om honom. Mormor och morfar tog hand om honom. Det som var kaos då har blivit så underbart idag. Walter är 22 år, en tjusig kille. Lång, inte kort tjock som morfar, utan lång och fin. Han går på skola i Åre nu, älskar ju skidor. Och parkourledare var han, du vet när de hoppar från hustak och sådana grejer. Det är ju inte klokt alltså. Håll det här morfar, vi var på Donken. Tog en, vad det var, en hamburgare. Och hans telefon och plånbok. Ja, vad ska du göra? Håll det här morfar. Så hoppar han upp på en sån här cementstolpe som står utanför McDonalds. Och står där uppe och så hoppar rakt ut i luften och gör så här, va. Och folk sätter ju halsen och jag också liksom. Men man är ju samtidigt glad att den. Men så visste han inte riktigt vad han stod i sin kristna tro. Han har sett allt och hört allt. Och tycker om morfar och mamma och alla mina barn är frälsta och haft Jesus upplevelse. Det är helt otroligt. När Anton blev döpt i helig ande, då stod han på en hand i soffan. När man var 7-8 år, det är då man står på en hand i soffan. Och så gjorde han så med den andra handen. Så jag frågade Anton, för han grät och talade i tungor nämligen. Snoret, tåren rann åt det hållet när man står på huvudet. Fast det är ju barn. Och han säger, vad har du upplevt? Jesus. Och jag kunde inte hålla mig. Hur såg han ut, sa jag. Och Anton sa, han var stor och stark. Undrar på att han är kristen idag, för han har upplevt Jesus. Min andra pojk Simon kommer ut blek, pale in his face. Han är kanske 8-9 år. En morgon, Simon, vad är det? Berätta Simon, är det någonting som har hänt? Jesus kom in i natt. Han stod vid sänggaveln. Och jag vaknade och Jesus sa, Simon, du ska predika. Och sen var han borta. Jag respekterar den helige andes upplevelser. Det här, spirit is tangible. Det är någonting. Tron är substans. Jag vill att det ska bli substans för dig ikväll. Sen var han en karriär i ett företag, 2 barn. Och sa för 3-4 år sedan, nu då, pappa, jag har sagt upp mig. Nej, ett bra jobb. Jo, ja, nu studerar jag. Jag ska bli präst eller pastor. Och den där upplevelsen har följt honom. Och till slut så gör han det. Men tillbaka till mitt barnbarn. Ursäkta att jag hoppar till barnen nu då. Men nu är det Walter igen då. Han hade inte riktigt klart för sig sin tro. Och då sa vi åker till Israel varje år från församlingen, inte vi själva. Men Sebbe ungdomsledare sa, om ni inte åker själva, ni kan sponsra någon annan. Och då tänkte jag i mitt hjärta, Walter. Så jag frågade, Walter, vill du åka? Nej, jag vet inte. Om jag får med någon kompis. Och då fick han det. Och så åkte de. Och så går dagarna i Israel. Det här var nu i juni månad. Och ingenting händer. Det har han berättat efteråt om Walter. Och sista kvällen så står de nere vid Genesarets sjö. Nu gick han. Och ingenting händer och han står där och det är tillbedjan och lovsång. Och det är underbar atmosfär såklart i Israel och prisa Gud vid Genesarets sjö. Walter går bakom buskan och gör sina behov och är lite fram och tillbaka och kommer tillbaka och säger till en ungdomsledare, kan du be för mig? Ja visst, ingenting hände. Då säger Walter, 22 år gammal, mitt barnbarn, kom an Jesus! Nästan ekar här. Han sätter allt på ett kort, nu eller aldrig. Och Walter faller som en sten i backen. Och han säger, allt blir vitt. Jag tänkte, vitt är en sky, man läser om det. Det kom in en sky i templet, i gamla testamentet. Allt är vitt och Walter ligger där på backen en lång stund och talar i tungor. Och kommer hem och säger, nu går jag den vägen. Men jag lämnar Uppsala för jag vill bryta med kontakter. Och så går han på en kristen folkhögskola här. Vad berättar jag för någonting för dig? Hur den heliga ande söker människor. I vårt fall så vi fick en församling på halsen och det var många nyfrälsta och vi höll på att slita ut oss. Vi hade inte support för det var inte vanligt i Sverige att man startade församling på den här tiden. Så jag lyckades över. Det var som att ha fött ett barn, du vet. Man har fött massa nya människor. Så jag fick en pastor som kunde ta över. Församlingen finns idag. Så kunde jag lämna över församlingen till en efterträdare. Och så var jag fri och så stack vi till Uppsala. Min fru och jag. Och mina 3 barn då. Gick bibelskola först då. Ulf Ekman frågade, vill du jobba i ryska inlandsmissionen? Och jag åkte som en tätting över hela Sibirien. Och alla de där länderna, och Kina också för den delen, och Indien och alltihopa där. Jag ville inte, men jag gjorde det. För Lester Samros sa alltid att om du inte har en egen vision, så hjälp då Gud att göra det Gud gör. Så kan man hjälpa någon annan om man inte har ett eget tilltal. Det är gudfruktigt. Så jag tänkte, då hjälper jag Livsord i mission i Ryssland. Där har jag ju för aldrig sett de största undren kanske. Ja, det har jag faktiskt gjort. Kan vi ta en annan kväll? Men det är fantastiskt. Ryssarna kan stå och ge vakt när de ser mirakler. Det gör jag också. Man blir liten och tänker, Gud finns. Och så åkte vi också. Vi bodde där borta, vi som en av de första missionärerna. Och då kom en svensk förkunnare. Bror Spets i Stockholm, Södermalmskyrkan, över. Och han profeterade över mig. Det är ju härligt. Han sa, Christer, från Malmö till Haparanda. Det är södra Sverige till norra Sverige. Och jag skrev ner det, för det kändes auktoritet i det där. Profetian. Så att du skulle glömma av det. Och kommer hem och hjälper en församling i en stad neråt landet. Och då blev jag kallad till en skola av en händelse. För det var så mycket diskussion om livets ord i Sverige. Och läraren ville där träffa någon fysisk person. Och jag sa, jag kan väl göra det, sa jag. Och stod på den där gymnasieskolan en hel dag. Och det var så fantastiskt. Och då vaknade allt det där med ungdomarna till liv igen. Jag trodde jag skulle slippa undan. Men då kom allt ihop tillbaks. Och jag åkte hem och jag sa till skolchefen, som var en kvinna då, Macke Svedlund. Och skrev ett brev till Ulf Ekman. För jag tänkte, det här måste han ta på allvar. Och jag skrev så här. Vad säger du om skolorna i Sverige? För det är tryggt att ha en pastors välsignelse, eller hur? Och han sa, ingen aning, sa han. Vi startar inga verksamheter på Livets ord, men jag får tänka på det, sa han. Ja. Och så gick det ett par månader. Varje gång jag träffade honom och såg honom, så hade jag ju den här frågan i blicken. Vad säger du om skolorna, gymnasieskolorna i Sverige? Och så vid ett tillfälle, han satt på första bänken, jag satt på andra bänken. Han satt alltid så här, och som pastorer brukar sitta liksom. Och så tittade han bakom mig och jag tittade på honom, och så gjorde han så. Han sa ingenting, bara tummen upp. Och jag tänkte, okej, då har jag en pastors välsignelse. Jag ska åka till skolorna i Sverige. Det är ju lätt att säga. Hur i hela friden ska jag göra då? Jag kan inte bara komma in på en skola och säga, ropa att Jesus lever, man blir utslängd. Berättar jag, det här är ett exempel, du kan glömma det andra jag sagt, men det här vill jag att du ska höra. För det här är ett sätt som jag tror, om vi ska lägga de här trakterna under oss i en ny väckelse, då måste vi förstå hur 2019 års norrmän eller norska medborgare, hur män och kvinnor och ungdomar tänker i 2019 i Norge, på västkusten. Man måste förstå dem och ansluta sig där. Man kan inte komma som en komet från rymden. Utan man måste... Paul sa, jag kan raka håret av mig om det kan hjälpa någon. Det har jag redan gjort, som ni ser. Nej, det är inte riktigt. Men... Så då hade jag ropat ut. Så det, man kan göra det liksom över... Så där över, då ska jag åka skolan. Så, hur ska du göra då, grabben? Ja, då var det där vi jobbade marknadsföring på Farmacia, låg i Uppsala då, läkemedelsföretag. Vi var i samma bönegrupp, så jag frågade, hur gör du om du ska komma ut med en ny produkt i läkemedel? Ja, han sa, det är bra om du skriver ett affärsbrev först. Okej, okay. Så jag skrev ett affärsbrev. Ett vänligt brev med rubriken, vad är livets ord? För det var en säljande fråga i Sverige. Vad ärlig Gud. Och så ovan vid nya församlingar att man undrar vad det var. Och så vänlig att lite snygg bild på Christer Linebäck. Det finns ju vinklar när man ser bra ut också. Så det hittade jag en sån. Och så vänliga skolhälsningar. Och så vek jag ihop det brevet. Ja just det, jag fick en profetia från Malmö till Haparanda. Jag ska börja i Malmö. Det är ju södra Sverige. Så jag ringde en kompis. Känner du några, vet du några skolor i Malmö? Och jag fick en lista på gymnasieskolor i Malmö. Tack, sa jag. Och så ringde jag kansliet och frågade efter huvudansvarig på religionsinstitutionen. För man har ämnet religion på schemat nämligen. Jag tänkte jag vänder mig dit. Och så ska jag komma dit och förklara för dem vad Livets ord är. Och svara på frågor. Om de vill. Och så skickar jag breven. Ja, då sa jag till min vän marknadsföraren. Vad gör jag nu då? Vänta en vecka, 10 dagar. Så kan du ringa, anknyta till brevet. Och ställa frågan. Så en vecka senare så satt jag nervöst vid telefonen. Jag hade kammat mig, jag hade fina kläder. Det syntes ju inte, men man kände nu gäller det, va? För det telefon, du vet hur svårt försäljare har det, va? Jag kan ju ringa och slänga på luren, då är det ju kört. Vad säger man i Norge när det är kört? Det är kört. Vad säger man i Norge när det är kört? Det är över. Ja, då är det över. Jag tänkte, slänger hon på luren, då är det över. Så hur ska jag säga nu då? Jag ringde. Jag kommer ihåg hennes namn. Hon är pensionerad nu. Det är alla utom jag. Helene Winter heter hon. Och skånska tar det nästan danska roll. Ja, hallå. Jo, jag har sett ditt brev och du är så välkommen hit. Tack. Man blir lika chockad när det går bra. Hur sa jag? Hej, det är Christer Lindbäck, Livets ord. Eller sa jag, hej, det är Christer Lindbäck, Livets ord. Eller hur sa jag? Hur ska man säga? Allt sånt där blir så viktigt och stort. Men hon sa, ja, du är välkommen. Hopp. Vad gör jag nu då? Jag tog tåget ner till Malmö i alla fall. Från Stockholm, Malmö. Där ligger vi. Det är där. Heleneholmsskolan ligger vid musikhögskolan mitt i Malmö. Jag kommer dit. Vad ska jag säga? Jag hade glömt att förbereda vad jag ska säga. Jag hade ingen aning vad jag ska säga. Men det jag sa där, det har jag sagt i över 20 år. Precis samma. Jag bara drog en revy över denna boken. Varje kristen måste ge skäl för sin tro. Ursprung. Skapelse. Syndafall, löfterna, Jesus, korset, uppståndelsen, missionsbefallning och församlingsbildning. Första bild. Då har jag fjälltopparna liksom i den kristna tron. Jag bara sa det utan att veta det. Vad jag sa. Men jag tänkte, det gick bra, så jag säger det igen. Och nu har jag sagt det i över 20 år. Jag tänkte, säger du samma sak? Ja, jag säger samma sak. Men till och med Billy Graham, han sa, du vet, om man putsar på guld så blir det bara vackrare. Intressant. Man kan slipa på en diamant och den lyser finare. Man kan slipa på sina ord. Retorik. Vishet är att säga det bästa. Det finns bra ord. Ett fel ord i ett klassrum med 18-åringar och det blir en mobb emot dig direkt. Men ett rätt ord, det är som honungskakor. Folk bara tar det. Så jag sa, helige ande, ge mig ord. Paulus bad också om de rätta orden. För att förkunna Guds hemlighet, evangelium. Det är så självklart för oss med frälsning. Men när vi ska säga det så kan vi vad ska jag säga? Men vi kan utbildas att säga de ord så att folk tar dem. Så var det. Och sen svarade jag på frågor. Ungdomarna vill veta om himmel och helvete, ska jag säga. Då är det... Ja. Ja. Jag möter mycket muslimer. Nu ska jag säga ett misstag. Jag tror jag berättade det vid bordet i eftermiddag. Men det var en grupp. Sen ska vi be det. Är det okej? Okay? Blir det långt? Säger du ja. Nej, jag skojar. Gubbarna vill hem och se på skidning. Se på norska skidor. De vinner i alla fall. Det är redan klart. It's over. It's over. Ja, får gärna vinna i skidor. Inte så gärna, men det är väl som det är. Det är som det är. Men de sa så här, rakt ut som 18-åringar. Vi kommer till helvetet, va? Sa de. Då får man ju inte, usch vad du pratar. Precis. Jag är upp för det missionsförbundet i Sverige. Om man säger sådana hemska ord, då blir folk rädda. Jag älskar missionsförbundet, förlåt. Jag blir frälst där. Men vi får inte vara rädda för den verklighet som folk lever i. Och då säger muslimerna, vi kommer till helvetet, va? Och jag var lite trött. Jag skyllde på det. Och det var eftermiddag och jag har haft många lektioner. Så jag sa, ja. Och jävlarga de blev. Och tänkte jag, då sa jag, satt mig i bilen bakom ratten. Och jag var arg på Gud, ska jag säga det den gången. Jag sa, det är inte, vad ska de bli arg på mig för? Jag har inte gjort helvete, det är ju du som har gjort det, sa jag till Gud. Då ska de vara arga på mig. Jag tycker det är orättvist. Jag är inte där för att tala om det. Jag är där för att de ska bli frälsta. Och så blir de arga på mig. Det är ju du, det är ditt fel. Och jag var upprörd. Man kan vara upprörd ibland. Det är som ungefär som Baloo och Mowgli. Har ni sett sådana här tecknar vi? Arg kvittar jag. Han blir punched him in the breast, you know, och Baloo säger det kittlar så gott i magen. Ja, men om vi punchar Gud lite grann så tror jag att han tycker det är bra. Men vi vill veta. Då säger Gud så faderligt som bara han kan. Christer, du behöver inte vara domare. Gud säger inte så mycket, så man får tänka, vad menar han? Och så säger han, du kan vara mitt vittne. Ja. Sen sa han inget mer. Men då börjar jag tänka, jag behöver inte vara domare. Som jag ser en människa så behöver inte jag fälla en dom att du kommer till helvetet. Jag behöver inte det. Dels vet jag inte om hon gör det. Hon kanske blir frälst. Men jag kan vara vittne. Jag kan berätta om alltihop. Och ge bollen tillbaka till personen. Att ta ansvar för din evighet. För det är personligt. Så då börjar jag göra det. Så lär man sig under resans gång. Och nu när jag får den frågan så har jag ett tillägg då för att vara lite snäll. Och då säger så här. Jag kommer till helvete. För det säger ofta ungdomar. De känner sig dömda. Ungdomar. Och då säger jag så här. Inte du. Du kommer inte till helvete. Det tror inte jag. Och då säger han, varför inte det då? Nej, jag tror inte att du kommer dit. Vad menar du med det? Jo, jag menar, jag tror du är så klok människa. Så att en vacker dag så kommer du att komma ihåg vad Christer Lindbäck sa om Jesus. Och då kommer du att ta det. Det tror jag. Och då har man ändrat på en dramatisk situation. Då får man leende från unga människor och så säger de. Tror du det? Ja, det tror jag. Och så kan man vända. Så ser det väldigt fascinerande att vara bland folk. Nu ska vi bedja, och det här är ett exempel. Det är inte alls så att jag vill få ut det i skolorna i Norge. Men jag tror att det finns ett sätt, jag tror det, att evangelisera de här bygderna. Och låt oss be om det. Ska vi be om det? Jag tror att vi innerst inne skulle vilja vinna en människa. Det finns äldrehem, det finns... Sverige är ett föreningsland, va? Det är, folk träffas på institutioner och föreningar och klubbar. Och det är där man då kan få prata med... Ute på gatan får man inte prata med folk i Sverige, för de är tysta och blyga. Va? Jag vet inte hur det är i Norge. Men du får fråga den helige ande. Och jag tackar Gud för att du är här och du är här. Och ni är olika. Ni är inte en olycka, det var inte det jag sa. Det är olika, förkärliga människor. Och då har du någon slags omgivning där ingen annan än du är kung. Där är du kung. Jag kan inte gå dit. Men du är där. Och jag är där därför att du är där. För jag är med dig. Och hur du ska uppträda. Hur du ska få in. Jag säger till svenska medborgare. Tänk om du på en personaldag skulle säga så här. Jag hör ju att ni pratar om mig, jag är kristen. Och då tycker jag att jag har en skyldighet att säga någonting om vem jag är. Och ni har rättighet att veta vem jag är. Kan jag ta 2 minuter på personaldagen? Och då skulle personalchefen säga, nej, det tror jag inte, vi kan tala om det. Nej, men jag förstår väl mycket väl det, men i Sverige är man väldigt blyg och artig, som man säger. Men en halv minut kanske jag kan säga, bara presentera mig vem jag är. Vi får se om vi hinner, och säger personalchefen. Och så kommer den här dagen, och så nu har vi ju kaffe, säger personalchefen, men innan kaffet så det var någon här som skulle säga, kan du säga det? Nu spelar jag lite så här, och då börjar du och säga lite blygt, som man gör i Sverige i alla fall, ska man vara lite blyg. Ja, fast det är man inte, fast man spelar det. Och så börjar man säga. Ja, och så säger du så här. Är det någon som har några frågor? Och då är det alltid någon i Sverige som säger, hur är det med Ekmans pengar? Eller något sånt där. Som de har på hjärtat. Och då kan jag berätta om det. Såklart. Jag kan allt. Jag är expert på det här med Gud. Och kan jag inte, så säger jag, jag vet inte. Nästa fråga. Sådär. Folk älskar att fråga. De är så nyf. Paulus reste genom hela apostlärningarna. Och vart han än kom, så var det folk som drog honom. Så vi vill höra. Till och med i Rom, judarna själva. När han äntligen kom till Rom som fånge, så säger judarna i synagogan, hör denna Paulus, vi vill höra hur du tänker. Jag är övertygad om att folk, säger man Jären, eller vad säger man här, detta fylket? Jären, är det rätt? De är jättenyfikna på, varför gick du hit idag, tänker de. Vad gör de där i kyrkan, tänker de. Hur tänker han egentligen, hur tänker hon? Det är de nyfikna på. Men de hittar aldrig ett tillfälle att få ställa de frågorna. Då kan vi säga, heligande, jag är redo. Jag kan sälja mig. Jag kan spela borta match. Jag kan gå hem till dem. Säga lite grann. Och sen får de ställa frågor. Hur ska vi göra? Heligande kan röra dig. Tack heligande för denna kvällen. Halleluja, när du vill ha en riktig, vad ska man säga, missionskväll, när vi... Kan vi sjunga en sång, och så ska vi be en bön sen. Jag ska profetera också. Om ni vill, om ni har någon. Vi kan stå upp så får vi lite mer. Och vi tackar dig helige ande för den här kvällen. Du kan ju spela lite lågt på pianot och så är vi i den helige ande. Helige ande, du. You are in charge of this moment. Den här lördagskvällen, Herre, så har du nycklar att öppna. Du har nycklar att öppna mitt hjärta, våra hjärtan. Så att vi inte håller vårt liv tillbaks. Utan öppnar det för dig. Och ger det till dig. Tack att du har nycklar. Också till det här området av Norge. Du har nycklar. Du har nycklar. Och Herre, tack att du låter oss se. Genom de nycklarna. Vad som finns. Vad som rör sig. Och allting. Holy Marasesto, Holy Maritente. Att jag kom hit. Svarade jag på inbjudan. Det berodde på att jag. Det var så märkligt. Jag var i bön. Vi ber mycket på Livets Ord. Ska ni veta. För svensk regering och för. Allt är så mycket som pågår. Folk får Jesus visitationer. Det är så starkt i anden. Vi bad för någonting. Jag kommer inte ihåg vad det var. Plötsligt så ser jag den. Så ser jag Norges karta. I en blink så här. Södra Norge, hur det putar ut här på västkusten. Alltså buktar ut så här. Och så ser jag hur det blinkar. Små eldar. På det här området. När jag säger det nu så tar det längre tid. Men det jag såg var bara så här. Och jag blev så förbryllad. Vi ber inte alls på det sättet. Vad har det med det att göra? Och så någon vecka senare så fick jag en förfrågan. Vill du åka till Sandnes? Och jag tänkte. Eller talat tänkte jag. Vad är det? Stavanger, ja. Titta på kartan, men gode Gud. Det ser ut som landskap buktar ut här. Eller hur? Det buktar ut här. Fattar ni, buktar ut? Det är någonting där. Får jag åka dit? Jag måste bara åka dit och titta. Jag måste titta. Och så är jag här. Så här, gode Gud, nu har jag sett. Ja, det verkar vara ett ganska vanligt samhälle och gator och torg och restaurang. Visst är det lite fjäll och hav och fina människor, men Men vet du, jag tror att det är någonting. Och då vill jag höra, liksom, finns det något här? Och då säger Arild, du ska veta, det är väl ungefär som Sverige då. Att det är en generation som inte är så mycket troende. Eller hur? Folk lever ett annat liv. De har glömt sin Gud i långa stycken. Ja, men hur var det förr då, säger jag till Arild. Då berättade han om sin mormor, tänkte jag. Det har funnits bönehus. Det har funnits väckelser förr. Nu är inte jag nostalgisk så att jag vill tillbaks. Men jag kan hämta det som Gud gjorde då. Och berätta om Guds väldiga gärningar. Och så jag undrar hur mormor, vad heter mormor? Austa. Jag undrar hur mormor Austa gjorde. Ingen aning. Hon var en person av sin tid. Men det var den anden som du har, som vi har, som jag mötte här. De vill väckas i detta området. Tänk om de eldarna jag såg i en blink var en helig ande. Vad ska vi göra då? Krister, samla ihop folket och låt dem be. Är ingenting så är ingenting. Men är det någonting så tar det tag. Så tar det tag. E sombrita sisto mentraci. Endoro pricindo. Jag har hört din gråt. Det, Gud kan gråta över städer. Inte för att han föraktar människor. Men de är som borta. De är som barn utan far och mor. De är förlorade. Så älskade Gud världen. Han gav sitt liv. Han fick inget gensvar och spottade på honom. Jag sa, Jesus, hur kunde du bära korset genom Jerusalems gator? Och de spottade och ropade. Puff! Förstår du? Satte en förbannelsens krona av törnen på hans huvud när han var en korn. Blodet, svettet, spottet rann. Och jag sa till Jesus i en syn, hur kunde du? Och jag såg his black curly hair. Och plötsligt så vände han sitt ansikte. Och jag skämdes att jag inte förstod. De var fulla av kärlek. Och just så älskade du människor. Att du bortsåg ifrån om de luktade illa, om de knarkade och horade och vad de gjorde. Du älskade dem. De är på seglats åt fel håll. Och så tog du förbannelsen på dig. Du vill inte. Du led och du dödde och du blödde. Far, finns det inget annat sätt? Och himlen var tyst. Min son, det finns inget annat sätt. Så rinner hans blod för detta landskap. För öarna där ute. Är det havet åt det hållet? Det kanske inte är. Så rinner hans blod. Gud står ut med mycket, men inte att hans barn går förlorat. När jag ser in i 18-åringars ögon idag i Sverige, de är inte kaxiga längre. De har hört om global nedsmutsning och uppvärmning och alla miljöproblem och ni vet allt. Och de undrar lite till mans hur det går på jorden. Hur går det, Christer? Ja, jag vill inte dramatisera, men ni ska veta det att det kommer inte alltid att vara så här på jorden som det är nu. Vad ska vi göra? Om jag kunde frälsa. Jag kan inte. Jag kan bara lida och se och älska. Men den heliga ande kan dra. Jag ser Jesus som en fåraherde. Kom, kom mina barn. Och han drar till sig. Tänk om man drar till sig människor i de här bygderna. Varför här? Inte vet jag. Mormors böner. Förakta inte små församlingar. Förakta inte för initiativ som tas. Tacka Gud för allt. Vi har en värld där ute som tittar efter oss. Jag är 100 på att folk har gått förbi den här kyrkan ikväll. Det lyser där inne. De har det nog varmt och skönt. De har nog inga bekymmer. Tänker de. Men jag kan inte komma dit. Jag är smutsig, säger de. Det går inte för mig, vet du. Inte för mig heller. Men Jesus stod där. Och så jag tar det synd. Jag säger till Arthur, korsen, mina barn. Det är en plats där människan kan lämna bakom sig. Allt elände. Och vad min pappa skämdes över att han. Man söp mycket i Sverige. Man jobbade stenhårt och söp mycket. Och vi skulle åka ut och fiska torsk en gång, pappa och jag. På morgonen, en söndag morgon, 2:00. Kom inte farsan, du måste åka. Jag gick in i köket och pappa stod med en öppen skafferi, säger man i Norge. Och så tog han en sup. Och det brände till i mitt hjärta och jag tänkte, men dricker han på morgonen? Och han såg att hans son såg och han skämdes. Han hade inte koll. Så bodde vi mitt emot kyrkan, missionskyrkan. Så efter en gudstjänst går han dit. För han var så orolig för sin själ. Och pastor Lagerqvist, världens bästa pastor. Han lever än, predikar än och bor i Stockholm. Han har väntat. I flera år. För man bad mycket för Sven som min pappa heter. Pappa kommer. Så vi ska inte tänka när folk går ut och in i ett möte. Han kommer när alla har gått. Han sa till min mamma Inger. Inger är ett fint namn. Heter min mamma. Hon hade det kämpigt ibland. Vi har 4 barn. Jag går nu, Inger. Jag går, du Sven. Och så går pappa Sven över gatan. In i missionskyrkan. Han går ner i källaren till bönerummet. För man hade alltid bönerum i källaren. Och där står pastor Lagerqvist. Och han har alltid ett brett leende. Som jag. Och ibland är det inte äkta, men det säljer bra kyrkan och läs. Och då lärde jag mig det. Men pastor Lagerqvist säger, du kommer nu Sven. Ja, det gör jag. Heliga andet drar det. Pappa Sven blir frälst. Jag är så glad för korset. För det betyder död. Det behövdes en kraft som dödade alkoholismen. Det räckte inte med en klapp på axeln. Sköt om dig Sven. Nej. Det behövs en helig andes kraft som dödar förbannelsen. Så är det. Folk vet det. Det berättar jag i skolorna. De är knäpptysta. Då får de hopp. Tror att Gud kan. Ja, jag tror det. Han kan förlåta allt. Ta bort ditt skräp. helige ande är här. En del saker är kvar att göra. Jag vet inte om jag vågar ta fram det här. Men för jag är en blyg svensk. Men jag tror ändå jag ska göra. Är det okej för er om jag tar fram saker och ting? För jag låg... Du vet, man kom på konferens och så predikar man inte. Om man tid att vara med Gud, jag gillar det. Så jag pratade med Gud och han pratade med mig. Och jag frågade faktiskt, för jag har hört att ni undrar vad är det som hindrar Gären, eller vad är det som hindrar de här bygderna från väckelse? Har jag hört. Då frågade heligan, vad är det som hindrar de här bygderna från väckelse? Ja, det är olika saker, det är det. Men så jag fick en vision. Heliga ande, det är bildspråk ofta. Det är känsligt, men det finns en tron som är byggd här i mörkret av pornografi. Blir ni förvånade? Porno. Orenhet. Nu är det inget speciellt för dessa bygder. För världen intar människor. Också kristna. Genom nätet. Genom allt nästan. Och det är ett hinder. För det finns en gjutning i synd. Och folk tänker, om jag inte njuter av det eller någon annan sak, vad ska jag göra då? För att njuta av Gud, det vet man ju inte alls hur det är eller hur man gör. Och det gör att det är väldigt svårt att släppa för någonting annat främmande. Man kan vara helig på dagen, men på natten så njuter man av sina orena drömmar. Jag säger inte det för att såra eller kränka någon. Eller jag är inte ute efter någon, jag känner er inte. Men jag hörde vad den heliga ande sa. Det finns en andemakt som byggs på. Och det är ett hinder för växeln. Och jag vet inte hur ni vill bedja, men utan församlingen, alltså dödsrikets portar, kan inte bli församlingen övermäktig. Jag kan inte själv be stora böner, tycker jag, vågar inte det. Jag har utmanat djävulen ibland och haft fruktansvärda manifestationer. Så jag är inte rädd på ett sätt. Södra Kroatien en gång, himlen var blå, men det var ett blixtnedslag så folk låg utslagna överallt. Tungor hängde och det var äckliga manifestationer. Så jag är inte rädd för den verkligheten. Men jag ber inte gärna på dem här. Jag kan åka hem och tycka det är vackra berg. Men jag tror att under ytan så kan vi göra ett jobb om ni vill. Och bedja. Och rasera de tankebyggnader. Och på det viset hjälpa folk att välja. För du är drug addict. Om du är fast i droger eller nätporr eller vad som helst, så är det krafter som man inte kan själv bemästra. Då måste vi vara så barmhärtiga att vi kan sätta dig fri. Sen får du välja. Väljer du då synden igen? Jag kan inte göra något. Men när du är fri så kan du välja. Och då ska vi vädja att du väljer Jesus. Och sen ska vi avsluta med en missionsbön. Där du, om du vill, får ge ditt hjärta igen. Att Gud får sända dig. En del kommer han att sända långt bort. En del kommer han att sända att vara hemma. Men att känna sig sänd. Amen. Nu har jag pedagogiskt lirkat med församlingen till den punkten. Att bedja så. Krig är inte snyggt. Krig är hemskt. De bönerna är inte vackra. Det är inget julefrid i de bönerna. Men ibland måste vi ta det smutsiga arbetet. Vet ni vad Jesus sa? Kommer ni in på ett nytt ställe, kasta ut demonerna. Det har jag aldrig levt upp till. Jag är glad om jag slipper dem. Men om de är efter mig så kan jag kasta ut dem, det kan jag. Halleluja. 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 Om du har tro för det jag har sagt, så stå upp med mig och så ska jag leda, och kanske pastorn leder i den bönen att rasera de här mörkrets makter. Är ni med på det? Oh, la shikora Maria restete. Hero sapare ni misterite. Och Herre, du har ställt oss i den här världen, Herre. När vi har allt möjligt att tas med, att bråka med, att be om, Herre. Shiola maharia se stoli me harete kendo. Sendro papretesto caperio. Oh, l'imbrassiste chitarina mombretaria. E sondare di piprasasta la mandara. Oh, vi gör om det här mötet till ett bönemöte. Vi beder. Om det låter logiskt, var med i den här bönen. Att komma emot andemakterna. Komma emot mörkret. Chihela marie de chiquitorti. Esmoria rassa semila marate kertu sesilimindo. Ora massacara mara massacara. Ni bara säkert protoporerna matita på dem. Och när den heliga ande kommer så bara följ med. Shila mara darici coporto la samara maria. E somrita parto. E sombria te chemo, oh förlåt. I ambresesto mendamantoriara. Och vi är här för människors frälsnings skull. För människors frihets skull. För att människor ska se ljuset. Och du säger, att ditt ljus inte är mörker. Om ditt ljus är mörker, hur mörkt är inte då ditt mörker? Åh Herre, låt oss se det som du ser det. Låt oss inte tala utifrån en vishet av mörker. Låt oss vara i ditt ljus, Herre. Vi åkallar ditt namn den här kvällen. Att vara i ditt ljus på denna plats, Herre. Och allt som bara biter ihop sina tänder och vill inte släppa tag, Herre. Herre, du öppnar, Herre. Du har nycklar att öppna, Herre. Nycklar att avkläda, Herre. Nycklar att uppenbara. Och Herre, vi tackar dig. Du ser vad som pågår i hus och hem denna lördagskvällen och lördagnatten. Bland ungdomar, bland äldre, bland folk som är ute i båtar, i bilar, i stugor, i hem, på fjälltoppar och tänker i sina tankar. Åh Herre, du har bara visat att det finns saker och ting som ligger som ett hinder. Folk vill, men de kan inte. För det är så starka krafter som drar dem. Så denna kväll så kommer vi emot. Vi kommer emot dem. Vi kommer emot dem. Harishelemia destro. Shilamam resesto. Jag har ingen rättighet till Guds barn. Har ingen rättighet till folk i Järn. I Stavanger har ingen rättighet att plåga och binda folk. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Jesus är Herre.
Ja, vi raserar de där bilderna, de där filmerna, de där tilltalen, de där drömmarna, de där sataniska festerna. Oj, simba, bretta sendo, pretaria. E sondora perdo le sendara parto. E sondora, för vi älskar folket, herre. Vi älskar folket. Vi vill inte att de ska vara bunna. Att de ska skämmas när morgonen kommer. Att de ska blygas och rådna. Och kanske ta ut skilsmässa. Och allting raseras för man är bunden. Herre, du löser. You destroy the shackles this evening. Åh, du löser. Vi löser människor den där kvällen. Vi löser människor den där kvällen. Där är det präntaria. Sen då, det är kanske de mer av ledarteamet som vi bedja. I det här så...